Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Idag är det en söndag som kallas för fastlagssöndagen. Och på onsdag i den veckan som kommer så inleds i kyrklig tradition den period som kallas för fastan med en dag som heter askonsdagen. Men innan det så kommer fettisdagen, den feta tisdagen. Och då käkar man det som kommer upp på bilden här bakom. Är det någon som har fuskätit semlor? Jag åt min första för året igår. Härligt. Och tanken med detta var ju i förr i tiden, lite hårdare liv och få mat på bordet. Det var att inför en tid av fasta där vi avstår från mat vanligtvis, men i den kyrkliga traditionen var att äta enklare, att undvika kött och annat som man kanske inte heller hade så mycket av egentligen. Så åt man en sista liksom festmåltid på tisdagen. Och det där har ju kokat ner till den här bullen i våran tid. För att ha firat in för att sen gå ner i en tid av enklare mat under veckorna. Undvika då kött, kanske fisk undvek man också och äta. Ja. Är det tråkig mat? Nej. Men annorlunda. Och i alla fall så var ju siktet med den här tiden av fasta, det var ju att ställa in sitt liv, sitt hjärta på att fira påsken riktigt rejält 40 dagar senare. Att gå in i en tid av att lugna ner tempot, rikta blicken till Jesus, tänka på sitt liv i förhållande till Jesus på ett litet särskilt sätt för att under påsken fira hans död och uppståndelse riktigt rejält och avsluta den här tiden med en rejäl festmåltid på påskdagen. Jesus är uppstånden. Ja, verkligen, han är uppstånden och hela våra liv har förändrats av det. Så att avstå för att ge plats för bön, tid med Gud. Så matlagning har i historien tagit väldigt mycket tid för oss människor. Så därför kanske det var maten som man siktade in sig på särskilt, att tona ner tiden man tog för den matlagningen. Och så brukar man ju i våran tid när man pratar om den här perioden tänka på andra saker som tar väldigt mycket plats i våra liv. Vad skulle det kunna vara som tar plats? Det ser ju lite olika ut. Jag vet ju att en del här inne lider av OS. Under den här perioden tar det extremt mycket plats. Ni sitter ju nästan som på nålar för att komma hem och kolla på, vad är det idag? Skidskytte eller? Där ser ni. Och sitta framför de här tv-sändningarna hela dagen. Jag har inget emot det. På något sätt. Men man kan fundera på, vad är det som tar mycket plats i mitt liv? Och finns det något jag kan tona ner under den tid? Jag säger inte nu att ni ska tona ner OS, det är snart över. Men tona ner något annat som tar mycket av min tid och uppmärksamhet. Scrollandet på telefonen eller... Det kan ju vara för någon annan träning. Det kan vara för en tredje trädgårdsarbete. Jag vet att det är vinter ute och att ni inte ägnar så mycket tid åt det just under den här perioden. Men man kan fundera på, vad är det som tar mycket plats? Kan jag tona ner något av det för att ge plats åt Jesus? Så att medvetet stanna upp inför Gud under en period. Har du någon gång gjort det och fått hjälp av det? Att det har gjort något med din relation och din uppmärksamhet på Jesus? Många vänner till mig som har vuxit upp i en muslimsk miljö har berättat att det har blivit väldigt jobbigt när de har blivit kristna. mött Jesus som har lyft av tunga bördor av tvingande krav att leva utifrån vissa rutiner. Bön 5 gånger om dagen, fastan under Ramadan, att avstå från mat, dryck och passioner under den perioden. Och den ingår ju, startar upp faktiskt i år ganska snart också. Att leva med blicken på att få till en hajj i vallfärden. Och de rutinerna. Och så kommer Jesus in i livet och så känner man alla de där tyngande kraven. Att det måste gå till på ett visst sätt i en viss ordning för att jag ska eventuellt lyckas få den där bägaren på domens dag av godhet att väga tyngre än det onda jag har gjort genom livet. Att det är en väldigt tung börda att leva sin tro med. Att känna liksom det tyngande kravet, att det hänger på mig att göra rätt saker och leva upp till de här sakerna för att eventuellt nå fram till frälsning på domens dag. Och då står Gud och väger det onda mot det goda. Och genom att göra rutinerna, gå in i de där sakerna, så ökar chansen för min plats i paradiset. Men jag kommer leva livet hela tiden osäker på vilken vågskål som väger tyngst. Och då när vi i kyrkan börjar prata om fasta, att avstå från något under en period för att ge plats för Gud, så är det som att det triggar igång hela den där känslan av det handlingsmönstret. Det här handlar inte om krav eller bundenhet eller att du måste leva upp till vissa rutiner för att Gud når fram till Gud. Och jag är ju medveten om att det här tankemönstret även kan besmitta oss alla här inne om vi börjar leva efter vissa rutiner. Rutiner kan ju vara bra för oss. Det är bra att ha en rutin för sin frukost. Det är bra att ha sin rutin för rörelse. Och det är bra att ha rutiner i förhållande till sin tro. Att fira gudstjänst till exempel, att be, att öppna sig för Guds ord. Det är ju goda rutiner som kan ge bidrag in i våra liv. Men det finns ju en risk att när vi skapar väldigt tydliga mönster kring de sakerna, så landar du och jag som människa i en känsla av att det hänger på oss att göra rätt saker för att nå fram till Gud. Och plötsligt är inte rutinerna en hjälp för våran tro, utan de blir som någonting som hindrar trons levande liv i mötet med Gud. Jag blir rädd för att missa min rutin jag bestämt mig för och känner kanske skuld i förhållande till att jag inte lyckas leva upp till det jag hade bestämt mig för. Så när jag då väljer att tona ner någonting, vi säger, du har bestämt dig för att scrolla mindre på telefonen. Du har som jag avinstallerat några spel på mobilen vid något tillfälle. Och sen så har du bestämt dig för att istället ägna den där timmen du gör de där sakerna åt till bön och bibelläsning och eftertanke med Gud. Och så märker du efter ett tag att det funkade några dagar. Det blev en härlig vecka utifrån det. Och sen så blev liksom känslan av att ändå kolla på någonting på den där mobilen starkare än det du hade bestämt dig för. Och så installerar du spelet igen, eller du märkte efter ett tag att du bytte det där spelet på mobilen mot OS. Och rutinen du hade bestämt dig för faller samman. Och så känner du plötsligt skuld över att du inte har lyckats leva upp till det du bestämde dig för. Och tänker att Gud sitter ungefär som juryn gjorde häromdagen på herrarnas fria åkning. Och betygsätter varje moment och liksom har ni sett herrarnas fria åkning? Det är på skridskor, de har fina kläder, de spelar väldigt konstig musik och så åker de i olika piruetter och rörelser som ska gå efter ett visst mönster och viss svårighetsgrad. Och de har lämnat in listan till domarna som ska bedöma om de lyckas väl i förväg. Och så går domarna igenom om de gör det de har sagt att de ska göra och så sätter de betyg. Och så vi som tittar på det kan följa i en särskild ruta längst uppe i vänstra hörnet om de har lyckats. Då blir det grönt. Är det tveksamt så är det gult, så ska det efterkontrolleras. Och är det helt misslyckat, det vill säga som det hände i finalen häromdagen, att de flesta drattar på ändan när de har gjort sin piruett eller sin svåra trippel Salkov eller vad det nu heter, så blir det rött. Och så kan vi få för oss att det är så Gud tittar på våra liv. När vi sätter upp våra rutiner, lämnar in listan till Gud. Och så checkar han av den och så ser han, nej, men det här var ju rätt misslyckat. Och nu ifrågasätter Gud min hängivenhet. Känner ni igen känslan att det där kan uppkomma när vi har bestämt oss för någonting? Jag kommer ihåg min ungdom för många år sedan, är ju det nu, när jag bestämde mig för att läsa ut Bibeln på en månad. Och gjorde en fantastisk lista på det, hur det skulle gå till. Jag tror det var 30 kapitel i Gamla testamentet ungefär, per dag. Och så tror jag det var 6 kapitel i evangelierna eller apostlärningarna och 3 kapitel i breven. Baggis! Det är bara att bestämma sig och hugga i. Tar en 2 timmar ungefär. Det lyckades bra några dagar, vill jag minnas. Men innan jag satte igång så var det ju så också att jag berättade för alla mina vänner att Gud nog uppskattar väldigt mycket om vi läser Bibeln lite mer regelbundet och djupgående. Så jag berättade inte bara för mig själv, tog ett eget beslut. Utan delade det med mina kompisar som ett exempel på hur vi alla borde göra. Frimodigt. Och sen efter, jag vill inte minnas att jag klarade den första månaden. Så var det ju något jag själv hade bestämt mig för. Det är ju inte dåligt att läsa Bibeln på en månad eller ett år. Det kan man göra. Jag har haft nytta av att läsa Bibeln i mitt liv. Och att få med de berättelserna och hitta någon form av i perioder regelbundenhet för att läsa lite längre avsnitt för att se helheter. Det har hjälpt mig. Det har varit ett stöd i min tro. Men Gud sitter ju inte och bedömer om jag är tillräckligt kristen när jag har lyckats med det jag har bestämt mig för eller inte. Och det märkliga uppkom ju då när jag började skämmas för att ha misslyckats med min plan. Det var att jag fick för mig att Gud inte var nöjd med att jag hade misslyckats med min plan. Och jag kommer så väl ihåg att jag inte lika frimodigt berättade för mina kompisar om att planen inte längre höll. Så ni är med mig? Rutiner kan vara bra, att ta beslut och göra planer kan vara bra. Det kan vara ett jättefint stöd för oss, men det kan också bli någonting som plötsligt väger in som ett väldigt tungt ok på våra liv. Där vi tänker att Gud mäter oss, våran frälsning, våran tillhörighet, över hur väl vi lyckas. Med detta sagt så ska vi nu läsa söndagens text. Och vi går till andra Korintherbrevet, det 5:e kapitlet, vers 14 till 21. Under några söndagar har vi rört oss i Korintherbrevets texter. Och här är en text av Paulus då, som har skrivit brevet till den församling han har startat. Och det här tar upp kärnan i våran tro, var den hör hemma någonstans och hur vi kan tänka kring det jag har inlett med idag. Kristi kärlek lämnar mig inget val. För jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människor till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Paulus pratar alltså om livet med Jesus som den fasta grunden för våra liv och för vår tro. Det är centrum för det kristna livet. Det är vad Jesus har gjort genom sin död och uppståndelse. Det är startpunkten för att vi kan leva i tro på honom, trygga som Guds barn. Det har med Guds agerande att göra och inte med oss att göra. Och uppmärksamma särskilt vers 19 och 21 nu. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människor till svars för deras överträdelser. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Försoning, att ställa saker till rätta mellan, i det här fallet då, Gud och oss människor, mänskligheten. Så säger den här texten att genom Jesu död och uppståndelse så säger hela mänskligheten, alla människor, inneslutna i Guds försonande handling. Han har gett ut sitt eget liv. Sonen, Gud själv, har på ett kors dött och har sedan uppväxt till liv igen. Och det där öppnar försoning för hela mänskligheten. Det är helt klart. Ingenting behöver läggas till. Ingenting någon människa gör eller kan åstadkomma bidrar in i den där försoningen. Utan det är Gud som har försonat världen med sig själv. Så allting som du och jag kan vara med på och har varit med om i våra närvärld, våra egna tillkortakommanden, överträdelser mot Guds vilja, de där dragningarna till synd som finns i våra själar där vi plötsligt gör det vi vet vi inte skulle önska för någon annan eller för oss själva, men som ändå verkar ha en kraft emellanåt att göra att vi faller in i mönster som är skadliga för oss och för andra. Orden, de sårande, hatet som väller upp. Ja, men ni vet, smärtpunkterna av trasighet i våra liv. Det som andra har gjort mot oss som har skadat och förstört någonting av trygghet och tillit i vårt eget inre. Och så drar vi ut blicken ut i våran värld med krig, förstörelse. Allt det har Gud tagit på sig själv i sin kropp på korset. Och i uppståndelsen så har Jesus vunnit seger över allt det. Hela världen är inbjuden i den försoningen efter det ögonblicket. Allting är egentligen ordnat. Allt det som Gud skulle kunna hålla emot oss människor. Det som är vårat protokoll liksom på misslyckat och lyckat. Den där vågskålen mellan gott och ont spelar ingen roll. Även om det onda väger över totalt i ditt liv. Det har Gud tagit på sig själv så att du inte skulle behöva bära konsekvenserna av det längre. Det är klart. Så Guds löfte är att han inte längre håller räkning på våra fel och brister. Så att du genom hårt arbete ska på något sätt betala av det för honom eller göra din insats för att försoning ska vara möjligt. Gud har gjort det. Och därför blir du en del av Guds rättfärdighet. Ditt liv blir i rätt förhållande till Gud. Så Jesu död och uppståndelse förändrar i grunden allt som vi kan förstå som människor. Det sätter oss, dig och mig, in i möjligheten att leva helt trygga i den här världen med trygg förvissning om att vi är helt inneslutna i Guds förlåtande kraft. Att vi aldrig är ensamma. Att han bär våra liv. Och så säger Paulus samtidigt, men det där kan ju gå dig och mig helt förbi som människor. Att Jesus har gjort det och är den som bär upp allt det kan liksom helt passera våra liv. Om vi inte vänder oss och tar emot. Och han säger att han är Kristi sändebud. Och att Gud manar oss som läser, de som läste en gång i tiden och oss som hör det idag, till att låta oss försona oss med Gud. Om Gud har gjort allt detta så behöver du och jag också vända oss till det och säga: detta vill jag ta emot, detta vill jag ska vara en del av mitt liv. Och det är inte svårare, eller det är så svårt som det är, att vara en människa som säger och inser: jag klarar inte livet på egen hand. Jag behöver ta emot detta från Gud. Jag behöver bli buren och innesluten i att han bär upp mitt liv. Och där kommer vändpunkten, att vända sig till det och säga: jag vill ta emot dig. Gud, jag vill inte vara okänd för dig, och jag vill inte att det du är ska vara okänt för mig. Jag vill kliva in i den där försoningens plats och leva den rättfärdigheten som du erbjuder. Jag vill vara öppen och mottagande. Jag vill försonas med dig, Gud. Jag vill inte hålla fast vid tanken på att det är kört för mitt liv när jag har sett att det där som tynger, det där som är svårt, det där som har skadat är allt för stor del av mitt liv och min livsberättelse. Jag vill lita på att du har burit allt det. Att mina felval och andras felval gentemot mig skulle liksom förstöra mina möjligheter att få tillhöra. Jag tror inte på det, Gud. Jag vill tro på att du bär allt. Jag vill ta ut och leva det där paketet som du erbjuder av försoning. Och det valet, när du och jag öppnar oss för det livet, så förändrar det allt, säger Paulus. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Du och jag kliver liksom in i försoningens utrymme och placerar våra liv i Kristus själv, i hans närhet, omsluten av det han har gjort. Börja se livet från den punkten. Vi är nya skapelser, och det här slår jag an tonen från gamla testamentet. Så som det var tänkt från början, att leva öppna inför Gud, inte rädda, nakna inför Gud på det sättet, ärligt, sant inför Gud. Han skapar nytt den möjligheten att få börja leva livet så. Att utan rädsla få kliva in i Guds närhet, sträcka sig till honom, ta emot ifrån honom och leva för honom. Och så säger Paulus, så där har han inte alltid sett på vem Jesus var. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Vad syftar Paulus på när han säger att han inte bedömer Kristus på det sättet som han en gång har gjort? Ja, kanske har det med hans tid innan han mötte Jesus att göra. När han i hat och ilska vände sig mot dem som trodde på Jesus och jagade dem för att sätta dem i fängelse, misshandla dem och förstöra deras liv. Han bedömde Jesus annorlunda innan han lärde känna Jesus, vem Jesus verkligen var. Men kanske är det så också, tänker jag, att den första tiden som kristen också präglades av gamla mönster. Sällan är det ju så att våra liv som nya skapelser, även om det är helt sant att vi är försonade med Gud och hans rättfärdighet blir en del av dig, du blir placerad i honom, så är det ju sällan så att förändringen från att ha levt ett liv i en riktning bort ifrån Gud till riktning till Gud innebär en total förändring av alla livsmönster hos oss. Att allt det som är förut inte längre behäftar våra liv, utan nu är jag bara fri och härlig och en skön Jesus efterföljare. Utan det verkar ju som att en förändringsarbete pågår utifrån att jag är en ny skapelse. Och den pågår utifrån tryggheten av att veta att jag tillhör. Men när vi läser de apostlärningarna, som vi inte ska läsa så mycket av idag, så ser vi ju att Paulus i sin nyfunna tro var en nitisk efterföljare av Jesus som på något sätt präglades av, lika nitisk han var innan i förföljelse av de kristna, så är han nu nitisk i början av sin kristna liv, där han tar konfrontationer med alla som tillhörde hans gamla gäng. Han konfronterar dem och ifrågasätter deras ifrågasättande av Jesus som har förändrat hans liv. Och han går in i de där konflikterna så stenhårt så att det leder till problem. Inte bara för honom själv utan för församlingen i Jerusalem som ska hantera den här ivrige unge i tron efterföljande. Så jag tänker när jag läser apostlärningarna att församlingen i Jerusalem känner sig ganska nöjd. Konfrontationen blir så stor så att de måste, ryktet går att nu är det några som är ute efter att ta livet av Paulus. Och de har till och med haft någon religiös högtid som har, där de har bestämt sig för att inte äta och klippa håret förrän de har tagit livet av Paulus. Och när det ryktet når församlingen så får de skicka iväg honom i smyg över muren och skicka hem honom till där han kom ifrån och låta honom vara där istället. Och jag tänker det blir en lättnad för Jerusalemförsamlingen att konfliktytan med omvärlden minskar något i det här läget. Så han verkar liksom vara driven av samma kraftfulla sätt att möta andra människor. Och så verkar det gå x antal år, en längre tid där borta i sin gamla hemstad. Där han på något sätt får lära sig mer av vad hans tro på Jesus verkligen betyder. Och han kommer tillbaka in efter några år i berättelsen i apostlärningarna när han börjar förkunna i Antiochia. Och Antiochia är en församling som är en sån här smältdegel av judar, greker, hedningar som kommer till tro på Jesus. Och nu verkar en helt ny ton finnas i Paulus liv. Så när han skriver i första Korintierbrevet så skriver han hur, eller här i andra Korintierbrevet i 11 kapitlet, så skriver han om alla det tryck han har varit med om. Det som förut väckte liksom våld tillbaka i hans själ. När människor tryckte honom så tryckte han tillbaka. Och nu är det som han säger att men allt det jag är utsatt för, ja, men det är skeppsbrott, det är misshandel, det är liksom problem i församlingarna att hantera. Det är landsmän som är emot mig, det är romare som är emot mig. Alla de sakerna som han sliter med i sin vardag är det som han möter på ett annat förhållningssätt. Han bärs av ett evangelium som har börjat förändra hans inre på riktigt. Och han kan i Romarbrevet till exempel uttrycka att han skulle önska att han själv fördömdes och skildes från Kristus bara om han kunde nå fram till sina forna landsmän. Om han kunde hjälpa de där bröderna som han alltid har konfronterats mot istället för att upptäcka Kristus så skulle han ändå själv kunna backa tillbaka lite grann. Det är någon kärlek som har kommit in och driver honom på ett annat sätt. Och i församlingarna som han grundar så betonas ju den friheten att Jesus har skapat nytt. Allt det han tänkte förut att judar stod över greker och andra folkslag. Att den som hade mycket pengar var viktigare än den med lite pengar. Att kvinnor som inte räknades som riktiga människor vid den här tiden eller som med egen beslutsmakt. Nu var jämställda sina män i beslutsfattande inför Gud. Alltså alla de där sakerna har förändrat sitt liv och han säger att det är Jesus som har gjort den förändringen. Alla är ni, säger han i Galaterbrevet, nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Det är en ny blick. Han bedömer inte längre människor på det sättet han har lärt sig i sin värld. Utan han bedömer människor utifrån vem Jesus är och vad Jesus har gjort med honom själv. Och vad Jesus vill göra med en mänsklighet som han har försonat med Gud. Så i den kristna världen så kallar inte Gud oss till jurymedlemmar i en domstol. Varken i förhållande till oss själva eller till andra. Att möta Gud när du vet att du är placerad i Kristus. Att han har gjort allt som behövs för att den där relationen ska finnas. Det innebär inte att komma till Gud som inför ett medarbetarsamtal på jobbet. eller inför en jury i OS-finalen, eller på förskolan när du har ditt föräldramöte med ditt barn, där du känner dig kanske emellanåt bedömd och ifrågasatt. Jag gissade. Kanske aldrig någon som har känt så. Att möta Gud är inte på det sättet. Utan det är att möta en Gud som du vet att du är helt trygg med. Som bär allt av ditt liv i sin närhet. Det är en bergfast grund att leva livet på. Och utifrån den tryggheten så kan du och jag leva den relationen med öppenhet. Ställa oss tillgängliga inför Gud och säga, just för att du har gett mig frid så förstår jag att jag vill leva allt för dig. Just för att du har gripit in och bär mitt liv så vill jag helhjärtat gå in i det och se vad det innebär. Och det är det som Paulus text också andas av. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Hans kärlek har gripit in och förändrat allt. Jag har förstått att om en har dött för alla så har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Vi får leva helhjärtat för den Jesus som har burit våra liv på det här sättet och bär våra liv. Vi vill inte stå utanför för att hans kärlek bär upp allt. Så hur ger vi då plats för det? Att gå in i försoningens tjänst som Paulus talar om sig själv när han säger att han har blivit anförtrodd ett budskap om försoningen och att han är Kristi sändebud. Och jag tänker att just den inbjudan gäller för dig och mig också att se att du som har sett försoningens kraft i ditt eget liv, du är också inbjuden till att vara en budbärare av den försoningen i våran värld. Att hjälpa andra att se vad Gud har burit för dem. Att deras liv också får bäras upp av den här friden som håller för allt. Att inte i förhållande till dig själv eller andra bli en åskådare eller en jurymedlem utan en budbärare för försoning. Och det kan jag tänka att vi kan ge plats för. Också en tid som fasteperioden om vi vill. Vi kan fundera vad som gör oss inåtvända och självupptagna istället för medskapare i det Gud gör i den här världen. Vi kan fundera en stund över vad vill du ge plats för? Vad vill du säga ja till? Och finns det då något du vill tona ner under en period för att det ska bli möjligt? Nere när du lämnar gudstjänsten idag så kommer finnas ute på hemsidan också. Så finns det några ledord för perioden fram till påsk. Du kan välja ett ord som du vill ge särskild plats för i din relation till Gud. Ett tack. Var stilla. Förlåt. Ge. Sucka. Hela. Be. Välsigna. Och för varje vecka finns det ett bibelord knutet till det ledordet. Och du får liksom som ett härligt schema från förskolan idag med dig hem. Där det står i vilket bibelord som är för vilken vecka. Och idén är att du kan läsa det bibelordet flera gånger under den veckan. Kanske någon gång per dag. Låta det bli en del av din bön och din eftertänksamhet under den perioden. Och fundera och be utifrån det ord du själv väljer som slår an en ton i ditt liv. Om det så är tack, ge, välsigna, hela eller vad det är för någonting. Läs bibelordet. Ge lite utrymme till bön då och då under den veckan som är framför dig. Och på hemsidan under får vi föreslå och hittar du idéer om hur man kan interagera med en bibeltext som du kan använda dig av. Kanske vill du läsa en andaktsbok under de närmaste 40 dagarna som du har hemma. Eller ett annat stycke ur Bibeln. Eller så vill du kanske läsa ett av evangelierna fram till påsk. Det finns många möjligheter att ge tid för Gud i läsning. Kanske är det noggrannhet i att fira gudstjänst eller samtala med någon vän varje vecka och be den också vara med och be för dig. Vi kan göra det där på lite olika sätt, men att tona ner för att andra saker ska få ta plats som vi känner är viktigt. Kan det här få vara en tid för, om du vill. Så vi är inbjudna till att vara Kristi sändebud. Att ge fred istället för krig och konflikt. Att ge vänskap istället för hat. Att förmedla barmhärtighet istället för slutenhet. Så låt oss under den här perioden fortsätta ge rum för Gud. Trygga med att det här inte är någonting där vi kan göra saker för att på något sätt lägga till något eller öppna oss särskilt för frälsningen. Frälsningen och försoningen ligger där som vår bas och vår trygghet. Helt inneslutna i Gud får du röra dig öppen för det liv han vill ge dig. Och där får du se hur ditt hjärta öppnas, dina händer öppnas. Och det är utifrån det som vi också kommer fira nattvarden om en stund. Thank you.